Igår så tittade vi på nåden allena. Vi såg hur Martin Luther, han gick från att vara en hängiven katolsk präst till att upptäcka att man blir frälst, att man får förlåtelse för sina synder, inte genom sina gärningar eller att plåga sig själv, utan faktiskt genom att ta emot Kristus rättfärdighet. Och det här gav honom frid i sinnet, och det gjorde att han upplevde den vissheten om att han var förlåten och älskad utav Gud. Och därefter så började han att undervisa om det här. Och så tittade vi också igår på hur Tetzel, en utav de romerska delegaterna, började att samla in avlatsbrev, eller började sälja avlatsbrev för att ge människor förlåtelse för, eller kortare tid i skärselden, rättare sagt. Och Martin Luther protesterade mot det här, och han spikade upp sina 95 teser på Wittenbergs dörren 1517, den 31 oktober. Och därmed så var reformationen ett faktum. De här teserna trycktes upp och de spreds runt om i hela Europa som en löpeld. Och människor såg ljus i det här. De upptäckte att det fanns ett hopp i det här budskapet. Om att vi inte behöver förlita oss på våra gärningar eller våra pengar eller andra saker, utan att vi faktiskt var och en kan ta emot Guds fria gåva. Vi behöver inte helgonens förbön, utan vi kan komma till Gud direkt precis som vi är. Och det här skapade en stor omvälvning i hela den då kända världen. Eller rättare sagt i västvärlden. Och det här ledde också till att påven i Rom, som hade godkänt den här försäljningen utav avlaten, han satte sig upp emot Martin Luther. Martin Luther trodde inte att han skulle möta speciellt stort motstånd. För han visste att det fanns många, även inom den katolska kyrkan, som inte tyckte att det här med avlatshandel var någonting bra. Men han började uppleva stort motstånd från andra personer. Och även till slut från Leo den tionde. Leo den tionde skrev en bannbulla den 15 juni 1520. Och han beskriver det på det här sättet. Ett vildsvin från skogen försöker förstöra Guds vingård, alltså kyrkan. Martin Luthers böcker eller skrifter innehåller de nämnda villfarelserna och många andra. På samma sätt fördömer, avvisar och fullständigt förkastar vi den nämnde Martins alla böcker, skrifter och predikningar. Vi kan därför utan vidare utredning eller fördröjning överlämna honom till sin fördömelse och förtappelse som en som de facto är en sann kättare med den fulla stränghet som avser varenda en av de ovanstående straffen och fördömelserna. Så det var hårda ord och inga visor när påven skickade det här brevet om till hela den kristna världen vid det här laget. För att varna dem för den här villoläraren. Och Martin Luther beskriver sin vånda i att han upplevde det här motståndet. Han säger, vem är väl jag att jag skulle sätta mig upp mot påven? Inför vars majestät jordens och hela världens konungar har darrat. Ingen kan förstå vad mitt hjärta led under dessa första två år. Och vilket missmod, ja jag kan säga förtvivlan, som jag sjönk ner i. Så Martin Luther kände en stor vånda inför det här. Skulle han som en enkel munk stå upp emot hela den största organisationen i världen? Den mest inflytelserika och mäktiga organisationen som existerade. Han var en enda liten person. Han kände en otrolig vånda inför det här. Och han kände, är det här verkligen det jag ska göra? Är det rätt? Hur kan jag tro att jag har rätt och alla de här andra har fel? Såna här tankar plågade honom. Men det som Martin Luther fann tröst i var i Bibeln. Han läste skriften och det var hans enda hopp. För han trodde och var övertygad om att den här boken faktiskt kom ifrån Gud. Den var inspirerad utav Gud. Och om Gud stod på hans sida, då hade han ingenting att frukta. Även för världens ledare. Han skrev senare så här: vem vet om inte Gud har utvalt mig och kallat mig? Jag säger inte att jag är en profet, men jag säger att de borde frukta just därför att jag står ensam, medan de är många. Han nämnde andra personer som stått ensamma i Bibeln. Han läste om Elia som stod ensam mot Ahab. Han läste om Moses som stod ensam mot Farao. Han läste om Hesekiel som var ensam i Babylon. Och Jeremia som var ensam i Jerusalem. Och han såg att alla de här personerna var oftast ensamma, även om de stod på Guds sida. Och han sa, kanske är det så nu också. Han säger att just därför att jag står ensam medan de är många, jag är överbevisad om att Guds ord står på min sida och att det inte står på deras. Och med den här övertygelsen så fattade han nytt mod. Och när den här påvliga bullan till slut nådde honom, så gjorde han någonting radikalt. Han brände den här heliga skriften enligt den katolska kyrkan. Och visade att han trodde inte på det här. Och därmed så bröt han kontakten med Rom. Han blev senare också exkommunicerad. Som innebar helt enkelt att han var förklarad som en, eller han blev utesluten ur den katolska kyrkan. Och enligt den katolska kyrkan så finns det ingen frälsning utanför kyrkan. I alla fall uttryckte de det inte så på den här tiden. Och det här innebar alltså, den här exkommuniceringen innebar att Martin Luther var fördömd. Och han skulle hamna i helvetet om han inte försonade sig med kyrkan igen. Så det var en väldigt allvarlig sak som hade fått många kungar att darra. Till exempel Henrik under 1000-talet, så var det den tysk-romerske kejsaren som hade hamnat i onåd med påven. Och för att göra bot för det här så fick han göra sin så kallade kanossavandring. Är det någon här som har hört talas om en kanossavandring? Ja, några. Ni är lite äldre kanske. Kanossavandring är egentligen ett uttryck som betyder att man gör bot för någonting. Man har gjort någonting dumt, så får man göra någonting för att gottgöra för det. Och det kommer ifrån just den här Henrik som hamnade i onåd med påven. Och han fick gå ifrån Tyskland ända över Alperna, barfota. Och ända till en stad som heter Canossa. Och där i Canossa så lät påven Henrik sitta där ute i 3 dagar i snön. Och sedan så öppnade han dörrarna och tog emot honom och förlät honom. Och upphävde den här bannlysningen. Och det här var den mäktigaste monarken i Europa vid den tiden. Så ni kan tänka er vilken kraft den här bannlysningen hade. Men Martin Luther hade funnit en starkare klippa att stå på. Så trots de stormar som välde runt honom så stod han på klippan, på skriften. Och det gjorde att han inte hade någonting att frukta i den här krisen. Martin Luther hade blivit dömd som kättare. Men det var statens uppgift att utfärda straffet. Straffet för kätteri, det var bränning på bål eller döden på något annat sätt. Så det här var inget han bara lekte med. Det var inget det fanns också ett timligt straff för att vara kättare vid den här tiden. Och det var statens uppgift att utfärda det här straffet eller att överlämna honom till Rom som skulle utföra straffet åt honom. Men vid det här laget så bestod det tysk-romerska kejsardömet utav många små furstendömen. Och en av dem var Sachsen, där Martin Luther kom ifrån. Och den person som var förste i Sachsen var Fredrik. Han stod faktiskt på reformationens sida. Han stödde Luther. Han tyckte om den här munken som hade vågat lyfta upp bedrägerier och andra saker enligt honom. Så han stöttade honom. Och han hade vädjat till kejsaren i det tysk-romerska riket, som hette Karl den femte vid det här laget, om att Luther inte skulle bli fördömd förrän han i alla fall hade fått komma till tals och ställa sig inför rätta inför en domstol. Och det visade sig att Karl den femte godkände detta. Han kallade Luther till riksdagen i Worms, eller diktet i Worms 1521. Påvedömes delegater var inte speciellt glada över det här. För här så hade påven redan dömt Luther som en kättare som inte kunde som inte kunde komma tillbaka förrän han hade ångrat sig. Och om nu en annan jordisk domstol skulle göra en ny väcka åtal igen på den här punkten, så skulle det verkligen undergräva påvens auktoritet. Så de protesterade starkt emot det här. Men det var många första vid det här laget som var positivt inställda, och det ledde faktiskt till att Luther ändå fick kallelsen till att komma, och han blev försäkrad om fri lejd under det kejserliga beskyddet. Det var inte speciellt lovande dock, för det var tidigare så. 100 år tidigare så hade en viss Johan Hus också blivit försäkrad om fri lejd för kejsaren Sigismund för en liknande situation. Och där hade han inte fått tala överhuvudtaget, utan han blev tillfångatagen och han blev bränd på bål. Så det var ingen ofarlig resa som Martin Luther gjorde när han begav sig till Worms. Men han beslutade sig för att jag ska dit i alla fall och göra det här. Och han kom dit. Och åklagarsidan leddes av den beryktade Johan von Eck. Och Johan von Eck, han pekade på en samling av Luthers skrifter. Och han krävde att reformatorn skulle svara på två frågor. För det första erkände han att dessa böcker var skrivna av honom. Och för det andra ville han ta tillbaka dem och allt det som stod i den. Han fick inte någon möjlighet till att försvara sig eller diskutera, utan han fick de frågorna. Har du skrivit det här och kommer du att ta tillbaka det? Och nu var alla samlade, alla ögon var riktade på Luther. På den första frågan så svarade Luther. Han erkände att ja, jag har skrivit de här böckerna efter att listan hade lästs. Och på den andra frågan så bad han dock om att få lite betänketid på sig. Han bad om att få ge svar nästa dag istället, eftersom han ville ge ett korrekt svar. Och han fick det. Så han fick en dags betänketid. Därefter så kom han tillbaka, var lite mer samlad efter en natts vånda som han hade haft inför det här. Och han ställde sig inför den här frågan igen. Om han kommer att ta tillbaka det som han har skrivit i sina böcker och återkalla de böckerna. Om han gjorde det så fanns det möjlighet om att han skulle kunna försonas med Rom igen. Och hur lätt hade det inte varit för Martin Luther att bara säga några få ord och sedan vara fri. Inget mer hot om dödsdom och tortyr och andra saker som andra personer hade fått uppleva. Allt han behövde göra var att säga, ja, jag tar tillbaka det. Och sedan så hade det varit helt okej. Men Martin Luthers samvete var bundet till skriften. Och han insåg att om han skulle förneka det här, om han skulle ta tillbaka det som han hade skrivit, så skulle det innebära att han måste förneka Guds ord. Han måste förneka Bibeln och sin övertygelse. Och när han blev pressad på ett svar, så svarade han till slut med de kända orden. att jag kan inte låta min tro underkastas varken påven eller något kyrkomöte, eftersom det är uppenbart som dagen att de ofta har tagit fel och sagt emot varandra. Om jag därför inte kan överbevisas av Bibelns uttalanden eller genom de klaraste argument, och om jag inte blir överbevisad med hjälp av de skriftställen jag har citerat, och om de således inte binder mitt samvete med Guds ord, så kan jag och vill jag inte återkalla. Eftersom det är farligt för en kristen att tala mot sitt samvete. Här står jag och kan inte annat. Gud hjälper mig. Amen. Det här ställningstagandet har ekat genom historien. För det som Martin Luther gjorde var väldigt unikt. Han stod upp för samvetsfrihet. Någonting som vi idag tar för givet. Men jag skulle vilja dra det så långt till att säga att om det inte vore för reformationen, och i synnerhet Martin Luther, visst kanske Gud kunde ha använt någon annan. Men i alla fall som det ser ut idag, så ser vi att om det inte hade varit för det som hände där och då, så skulle vi troligtvis inte ha samvetsfrihet i vårt land idag. Vi skulle alla vara katoliker. De personer som inte var katoliker skulle vara brända på bål. Förstås, Gud skulle kunna ha använt några andra personer för att göra det. Det tvivlar jag inte på. Men jag tror att vi har mycket att vara tacksamma för den ställningstagandet som Martin Luther gjorde. Som gör att vi kan leva i ett fritt land. Där vi kan ha våra egna åsikter. Och vi kan tycka och tänka som vi vill utan att hotas till livet. Det här var revolutionerande. Och Martin Luther var villig att offra sitt liv för att hålla fast vid sin övertygelse. Och det utmanade och gjorde ett stort intryck på alla de tyska förstarna som var samlade här. Trots det så lyckades de påvliga ämbetsmännen att övertyga riksdagen om att fördöma Martin Luther. Och han blev fredlös efter det här. Kejsaren respekterade hans fria lejd, och han fick återvända till sitt hem innan han skulle dödas eller bli fredlyst. Så vad som hände dock då var att när Martin Luther var på väg hem, så blev han kidnappad av sina vänner. Några vänner till Fredrik von Sachsen, och han sattes i Wartburg, där han fick vara fången under en tid i hemlighet. Folk visste inte vad som hade hänt med Luther, och mycket spekulationer började att uppstå om var han hade tagit vägen. Men det som Martin Luther gjorde under den här tiden i Wartburg var att han började att översätta Nya testamentet till tyska. Det var så att vid den här tiden så fanns inte Bibeln på den vardagliga människans språk. Det fanns på latin. Och de enda som kunde läsa Bibeln, det var präster och teologer, de utbildade personerna. Lekfolket, de undanhölls det här. Faktum är att Bibeln var förbjuden att ha på modersmålet. Här är en bannbulla från 1229, där påven Gregorius den nionde säger: vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Så det var förbjudet att äga en bibel, och det var så att folk trodde att det var skadligt, eller man trodde att det var skadligt för lekfolket att ha en bibel. För då kunde de ju hitta på en massa olika tolkningar som kanske inte stämde överens med prästernas tolkningar. Så därför så tog man bort Bibeln ifrån dem, och man förbjöd människor att läsa den. Orsaken till att vi har Bibeln idag på vårt språk är inte tack vare den romerska kyrkan. Utan trots den romerska kyrkan så har Bibeln överlevt. Och Martin Luther gick emot det här också, och han började att översätta Bibeln. Och det här var hans största verk. Det som gjorde det största intrycket på hans samtid. För nu kunde människor själva läsa Bibeln och se vad den faktiskt sa. Några av Martin Luthers elever, de följde hans exempel och de översatte Bibeln till ett annat språk. Och det var de svenska reformatorerna Olaus och Laurentius Petri. De studerade under Luther i Wittenberg. Och efter att det nya testamentet getts ut så företog sig bröderna Olaus och Laurentius Petri på kungens befallning att översätta hela Bibeln. Olaus och Laurentius Petri är deras latinska namn. Egentligen så hette de Olof och Lars Pettersson. Lite mer svenskt. Men de kom från Örebro, faktiskt samma område där jag kommer ifrån. Och de började, eller de åkte till Wittenberg och blev utbildade där. Och sedan så hamnade de i gunst hos Gustav Vasa som blev den nya kungen och sparkade ut dansken ifrån Sverige. Och därefter så hände det att Gustav Vasa tog emot reformationen. Om man gjorde det ut för att han själv blev omvänd eller om man gjorde det för av politiska skäl, det får folk diskutera, jag vet inte. Men hur som helst så gjorde han det i alla fall. Och det blev en reformation i Sverige. Tack vare översättningen av Bibeln och dessa personer. I England så översattes Bibeln till engelska. Det gjordes en ny översättning av den av William Tyndale. Hans mål som han såg fram emot, det var det här. Han säger att om Gud sparar mitt liv så kommer jag under loppet av några få år att göra så att en pojke som kör plogen vet mer om Bibeln än ni. Han talade med de romerska debattörerna. Och det var hans mål att försöka göra varenda person kunde Bibeln. Och med det här uppdraget så gick han ut och han översatte skriften. Och hans översättning av Bibeln la grunden för en mycket känd bibel som heter Kung Jakobs bibel eller King James bibeln. Som fick en otroligt stor spridning under den här tiden. Och William Tyndale gjorde mycket arbete i förberedelse för det här. Dock så fick William Tyndale betala ett stort pris. Han blev bränd på bål som en kättare i England på grund av det här bland annat. Eftersom han hade gett ut Bibeln på modersmålet. Men de här sakerna gjorde att Bibeln blev tillgänglig för människorna. Andra personer i Frankrike översatte den. Man översatte den i Holland. Man översatte den på många olika platser. Och plötsligt så kunde lekfolk läsa Bibeln. För första gången. Och de kunde också, inte bara lekfolk, men även kungar började läsa Bibeln. Andra personer, högt uppsatta, inflytelserika personer, första började läsa Bibeln. Och då upptäckte de Roms villfarelser. Och det här ledde så småningom till en protest. Vi ställer oss frågan idag, är protesten över? Och när var det som protesten började? Ja, man kan säga att den kanske började med att Luther spikade upp sina teser. Men när protestanterna fick sitt namn, protestant, det var faktiskt i protesten i Speyer 1529, där de tyska förstarna som hade tagit emot reformationen, de skrev en skrivelse där de ville protestera emot att man ville förbjuda reformationen i Tyskland. Och det här var deras svar på det här dekretet. Vi protesterar genom denna skrivelse. Vi varken godkänner eller på något som helst annat sätt ansluter oss till det dekret som har föreslagits när det står i strid med Gud, hans heliga ord, vårt upplysta samvete och vår frälsning. Och det som hände här i Speyer la grunden för det som är protestantism idag. De lyfter fram en viktig princip här också som kallas för sola scriptura på latin, eller Bibeln alena, skriften alena. Och den gav, dem till gav sig till uttryck på det här sättet. De sa, det finns ingen pålitlig lära utanför den som överensstämmer med Guds ord. Bibeltext bör förklaras med andra och klarare texter. Denna heliga bok är i alla avseenden nödvändig för en kristne. Den är lätt att förstå och avsedd att skingra mörkret. Endast Guds ord är sanning. Det är den sanna regeln för all lära och för all vandel. Det kan aldrig svikta eller vilseföra oss. Och det här kristalliserades ännu mer också i en annan bekännelse i Augsburg några år senare. Och dessa två offentliga ställningstaganden blev grunden för protestantismen och den reformerta tron. Och det som låg till kärnan i allt det här var Bibeln och Bibelns auktoritet. Jag skulle vilja titta på sola scriptura och vi ska titta på vad Bibeln har att säga om det här också. Den första aspekten i sola scriptura eller i skriften alena är att Bibeln är den högsta auktoriteten för vår tro och vandel. Den högsta auktoriteten för vår tro och vandel. Det var inte bara en påvedömet som hade satt sig upp emot den här första principen. Faktum är att efter att Martin Luther hade försvunnit till Wartburg under sina år utav fångenskap, så uppstod det ett annat fenomen som hotade reformationen. Och det var något som kallades för fanatism. Ett nytt fenomen som de inte riktigt hade mött tidigare. En av fanatikerna var Thomas Müntzer. Och han uttryckte sig på det här sättet. För vad som hade hänt var att Martin Luther hade blivit otroligt känd. Han hade blivit en folkhjälte efter sitt ställningstagande i Worms. Och han blev berömd och hans skrifter lästes med enormt iver. Men när vissa av dessa personer läste hans skrifter så började de att tänka att det här betyder att vi ska göra oss fria, inte bara från, eller inte bara vårt samvete fritt, men vi ska göra oss själva fria ifrån allt som har med myndigheter till och med att göra. Thomas Müntzer sa så här: den som har denna ande, han sa att han hade direkt kontakt med Guds ande, han talade med Gud direkt och han behövde inte någon bibel. Han sa, den som har denna ande har den rätta tron, även om man aldrig i sitt liv får se Bibeln. Så han menade att vi behöver inte Bibeln, vi behöver bara min ande. Den anden som han hade då. Och dessa fanatiska förkunnare lät sig behärskas utav intryck. De betraktade varje tanke och infall som Guds röst. Martin Luther angrep dessa personer och han sa så här: för dem så var Bibeln bara en död bokstav. De började alla att ropa anden, anden, men jag vill i sanning inte följa dem dit deras ande leder dem. Det var några som gick till och med så långt att de började bränna sina biblar. Eftersom de sa, bokstaven dödar men anden ger liv. Och de tänkte att de skulle fullborda reformationen. Och Müntzer gick så långt att han sa att om människor accepterar Bibeln istället för påven så är det bara en annan form av påvedyrkan. Utan istället så ska vi följa anden. Det som han sa, trodde. Ja, hur i all sin dag ska man kunna testa den anden? Ja, man måste bara lita blint i så fall på vad den här personen säger. Så trots att han menade att han skulle fullborda reformationen, så drog han egentligen, så vad han gjorde var att han bröt ner allt det som reformationen stod för. Och det var det han höll på att göra. Vi uppmanas i Bibeln att pröva andarna. I första Johannesbrevet 4:1 så står det: mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så vi uppmanas att pröva personer, pröva andarna, pröva och se om de faktiskt kommer ifrån Gud. Och hur ska vi kunna prova dem? Ja, det måste finnas något objektivt mätsnöre, eller hur? Jag kan inte bara, om jag säger att vi ska pröva andarna, vi ska testa om det känns rätt. Om det känns rätt, hur vet jag att om det känns rätt för dig? Det blir omöjligt att testa det. Det var någon person som berättade för mig en gång. De sa till mig att ja, Jonathan, här har vi en bok och den är inspirerad av Gud. Och den har ersatt Bibeln. Och om du ber om den här boken så kommer det att kännas bra. Och då kommer du att veta att det här är från Gud. Och jag har väldigt svårt med det. Visst, jag kan be, det kanske känns jättebra. Men jag kan be lika mycket och det kan kännas bra med en annan bok. Så vad ska jag då lita på? När jag läser Bibeln så får jag bra känslor, eller hur? Är det någon annan som får bra känslor ifall de läser Bibeln? Några stycken. Vi får det. Men ska vi grunda vår tro bara på våra känslor, då blir det otroligt farligt. För vi har ingenting att testa det med. Någon annan kanske inte känner sig bra över vissa saker och då känner de att de har rätt att förkasta det. Vi måste ha något objektivt att testa det med. När Paulus kom med sina uppenbarelser till, och sin förkunnelse till Berena, så läser vi Apostlagärningarna 17 och 11 att judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Så vad testade de Paulus ord med? Testade de det med sina känslor? Tänkte de, undrar om det här känns rätt? Får jag någon upplevelse av anden om att det här stämmer? Nej. Vad gjorde de? De gick tillbaka till skriften. De gick tillbaka till ordet, till gamla testamentet och sa, kan det här som Paulus säger stämma? Låt oss läsa. Och de testade, de forskade dagligen i skrifterna för att se om det han sa stämde. Och det är någonting objektivt som vi kan testa alla uppenbarelser och ingivelser med. Andra Timoteus 3:16 säger att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Varje bok, inte bara vissa böcker, inte bara Nya testamentet, utan varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Det är påståendet som Bibeln gör. Och den är till nytta för oss när vi vill förstå sanningen. Och om varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud, om nu Müntzer eller någon annan person skulle vara inspirerad av Gud, skulle då Guds ande motsäga sig själv? Om Guds ande sa till Müntzer att nej, Bibeln behöver du inte läsa, den har fel. Det som jag sa till den där profeten förr i tiden, det gäller inte längre. Det är inte vettigt, eller hur? Om Guds ande har inspirerat den här boken, då vet vi att Guds ande kommer inte att motsäga den boken. Jesus själv tillrättavisade sina lärjungar vid ett tillfälle. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Nu, hur många av er önskar att betraktas av Jesus som oförståndiga och tröga? Får jag se era händer. Vill du vara oförståndig och tröga? Jag tror att vi kanske alla är det i jämförelse med Jesus. Men jag vill inte vara oförståndig och trög. Och om vi inte vill vara oförståndiga och tröga, så gör vi rätt i att tro på allt som profeterna har sagt. Alltså, och de han pratar om här, förstår vi om vi läser verserna efteråt, det är gamla testamentets profeter. Han pratar inte om alla personer som påstår sig vara profeter. Nej, men han talar om Moses och salmerna och de här i skriften. Och han säger det är någonting som vi har gått i att tro på, i att förlita oss på. Så om Jesus, om det var tillräckligt bra för Jesus att tro på det, då tycker jag det är ganska tillräckligt för oss också. Eller vad tycker ni? Jesaja säger så här, till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. Så vi måste testa profeterna med skriften. Vi måste testa uppenbarelserna med ordet. Och våra känslor också. Det här är det som är auktoriteten. Men detta förkastade Müntzer och det ledde så småningom till att de förkastade all lag och ordning. Och det blev ett stort bondeuppror i Tyskland som krossades brutalt. Bibeln är den högsta auktoriteten för vår tro och vandel. Det var den första delen i den principen om skriften alena. Katolska kyrkan, de menar att Bibeln är inspirerad av Gud. Det gör de. De menar att den är auktoritativ eller auktoritär. Men de lägger till en sak också. Här är från katolska kyrkans katekes, där det står så här: allt som har med skriftens utläggning att göra faller ytterst under kyrkans dom. Och kyrkans av Gud givna uppdrag och tjänst är att bevara Guds ord och utlägga det. Så de menar att vad som sägs här är att du kan inte riktigt förstå Bibeln själv, utan vi berättar för dig vad Bibeln säger, vad Bibeln lär. Och då har du egentligen, allting är upp till kyrkan, eller allting är upp till prästerna eller biskoparna eller vad det nu än är. Och de har monopol på den tolkningen. Så det här betyder att visst, skriften är auktoritär, den är vår ledning, men du kan inte förstå den, utan det är prästerna som kan förstå den i kyrkan, och därför så är det kyrkan som berättar vad du ska tro på. För att motverka det här så lyfte reformatorerna upp en annan princip också. Och det var att skriften är sin egen uttolkare. Att Bibeln ska tolka sig själv. Huldrych Zwingli, som var reformatorn i Schweiz, han uttryckte det på det här sättet: Bibeln kommer från Gud och inte från människor. Guds ord kan inte slå fel. Det är tydligt, det förklarar sig självt, det avslöjar sina hemligheter. John Knox var reformatorn i Skottland och han uttryckte det på det här sättet, och jag älskar det här citatet. Drottning Maria, han pratade med drottning Maria där i Skottland. Och drottning Maria invände: ni tolkar Bibeln på ett sätt. Och de, alltså katolikerna, tolkar den på ett annat sätt. Vem ska jag tro och vem ska vara domare? Frågar drottning Maria. Och John Knox säger inte: jo, du ska tro på mig, du ska lita på vad jag säger. Nej, han säger så här: ni ska tro på Gud som talar tydligt i sitt ord. Och längre än Bibeln lär, bör ni varken tro den ene eller den andra. Guds ord är tydligt i sig självt. Förefaller något oklart på en plats, så förklarar den helige ande, som aldrig står i strid med sig själv, samma sak tydligare på något annat ställe, så att inget tvivel kan finnas kvar annat än hos dem som hårdnackat fortsätter att vara okunniga. Ganska frimodigt utav den här reformatorn att lyfta fram det här inför drottning Maria. Men det gjorde han. Han säger: tro inte på mig, tro inte på biskoparna, utan tro på Gud som talar tydligt i sitt ord. Läs den själv. Och längre än vad Bibeln lär bör du varken tro på den ena eller den andra. Det här är vad sola scriptura handlar om. Bibeln förklarar sig själv. Om det är någonting som verkar oklart på ett ställe, läs på något annat ställe, så kommer det bli tydligt. Kanske du undrar om ett ämne. Ta till exempel, du kanske funderar på: vad säger Bibeln händer när man dör? Ta ett lexikon och så slår du upp, eller kanske på datorn så slår du upp, söker på ordet döden, och så läser du alla texter som handlar om döden. Tror du att du kommer ha en bra uppfattning om vad som händer när man dör enligt Bibeln då? Jag tror det. Du behöver inte gå åt 20 års teologi för att kunna förstå det. Du måste inte vara en högt utbildad präst för att kunna öppna den här boken och läsa vad den faktiskt säger. Den kan tolka sig själv. Ta det här. Jag har gjort ett fint konstverk. Och vad tycker ni? Konst är ju lite konstigt ibland, eller hur? Vad betyder det här konstverket? Det är jag som har gjort den här. Men, ja, vad betyder det? Har ni något förslag? Någon kanske tycker att det här betyder nog att du har uppfunnit en ny sport, Jonathan. Det är det som du försöker rita här. Och det här är en massa personer som springer runt på en fotbollsplan eller någonting sådant. Och en sandhög här i mitten. Det är det som du gör. Någon annan säger: nej, det där var inte alls sant, Jonathan. Den här tolkningen utav det här konstverket, det betyder att Jonathan försöker uttrycka sin ilska på olika sätt. Och ni har de här korsen som representerar hans vrede över, inte vet jag, presidentvalet i USA eller någonting sådant. Och någon annan säger, nej, det är inte alls vad han försöker göra. Han försöker illustrera kärlek. Det är ju faktiskt motsatsen här. Okej? Så nu har vi massa olika tolkningar om den här tavlan. Hur i all sin dag ska vi veta vilket som stämmer? Ja, vi måste ju fråga konstnären, eller hur? Det är det enda sättet vi kan få reda på vad som är sant. Vi kan ha hur många tolkningar som helst. Och vissa människor säger att ja, man kan tolka Bibeln hur som helst. Visst kan man göra det. Men om vi vill ha rätt tolkning så måste vi fråga författaren till Bibeln. Och det var, enligt det vi har sett, den var inspirerad av Gud. Så då kan vi leta på andra ställen också i Bibeln. För att se vad författarna faktiskt säger om det här. Och många gånger är det otroligt enkelt. Ta till exempel de profetiska tolkningarna. De kan tyckas väldigt underliga ibland. Men tro mig, om vi läser skriften så kommer det att bli tydligt vad det handlar om. I Uppenbarelseboken 1:20 till exempel så står det så här. Detta är hemligheten med de 7 stjärnorna som du har sett i min högra hand. Och med de 7 ljusstakarna av guld. De 7 stjärnorna är de 7 församlingarnas änglar. Och de 7 ljusstakarna är de 7 församlingarna. Okej, så vad betyder ljusstakarna? Församlingarna. Och vad betyder stjärnorna?
Änglar.
Ja, församlingarnas änglar. Det var inte så svårt, eller hur? Det står där rakt upp och ner i Bibeln. Om vi låter skriften tolka sig själv så kommer det att bli mycket tydligare. Så långt som möjligt ska vi låta skriften tala för sig själv. Jesus, han använde sig av den här principen när han undervisade. Lukas 24:27 så säger han så här. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Jesus tog inte bara ett citat och ryckte det ur sitt sammanhang och sa det här är vad Bibeln säger. Nej, han gick igenom vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Och så fick han helheten. Och det här var det som var sant. I psalm 119:160 så står det summan av ditt ord är sanning. Så om du hittar en konstig text i Bibeln. Kanske du läser den och så läser du någonting jättekonstigt i Gamla Testamentet. Som du tycker, hur i all sin dar kan det här passa in med Gud i Bibeln? Läs inte endast den biten. Men läs helheten för att förstå Guds karaktär. Och om du läser helheten av Bibeln. Så kommer du att kunna få en mycket klarare bild av hur den här lilla pusselbiten passar in. Det är ungefär som, ja, nu när jag nämnde den, pusselbiten. Hur många här älskar att pussla? Är det någon som tycker om att pussla? Ja, några stycken. Jag köpte ett pussel åt min fru en gång. Fast jag lade mest av det själv. Jag var en liten sån fantast. Så det var jätteroligt. Sådana 1000-bitars pussel och man letar runt och öppnar på alla bitar och sen så i början så ser inte man förstår inte alls vad det är för någonting. Visst, man har en liten bild som kan hjälpa en. Men till en början så måste man leta efter kantbitarna och man lägger dem i en rund ring där eller runt i fyrkanten och sen så försöker man att passa de här. Ja, vad kan det här representera? Men det är först när man har fått alla bitar på plats som man kan se bilden. Och så är det med skriften också. Vi kan inte bara plocka ur en bit och säga, vad betyder det här? Och jag tror att det betyder det här. Och jag tror att det här är påfågelsöga. Nej, jag tror att det är ett hästöga. Jag tror att det är något annat. Nej, utan om vi sätter ihop det till alla bitar på plats. Då får vi se klart och tydligt vad det är. Och då är det inte så speciellt svårt. Men vi måste vara villiga att studera summan av Guds ord. Och låta skriften tolka sig själv. Så det är nummer 2. Bibeln är sin egen uttolkare. Nummer 3. Bibeln är tydlig och kan förstås av alla rationella och ödmjuka. Här är ganska radikalt också. Enligt den katolska kyrkan som vi läste så var det så att endast de utbildade prästerna hade makten att kunna tolka skriften korrekt. Och i slutändan så är det påven, om det uppstår stridigheter mellan biskopar, så är det till slut påven som har det slutgiltiga ordet. Och då, det som påven säger, ex cathedra, det betyder att det är sant, punkt slut. Ingen mer att diskutera om saken. Men reformationen slog emot det här och de sa, så stämmer inte det. Det här stämmer inte. I psalm, i Bibeln själv, så står det så här i psalm 119:30: när dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt vilka slags människor? Enkla människor. Hur många är enkla människor här? Vissa av er kanske är väl utbildade. Jättebra, du kan också få någonting av det här. Men faktum är att till och med enkla människor kan förstå Guds ord. Och det är det som är budskapet här. Oavsett vilken intellektuell utbildning du har, om du börjar öppna Guds ord med en uppriktig önskan om att veta vad Gud vill i ditt liv, så kommer du att kunna förstå vad som är sant. Det kommer att skänka dig förstånd. Ditt intellekt kommer att öka. Det kommer att växa i det att du studerar ordet. Du kommer att förstå mer. Du kommer att kunna förstå saker i andra områden som du kanske inte förstod det heller. Faktum är, Bibeln säger att Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Kunskapens begynnelse också. Det här är grunden för sann utbildning, skulle jag vilja hävda. När vi börjar studera skriften, när vi börjar ta till oss av de djupheter som finns här, då kan vårt sinne expandera mer än vad det annars skulle kunna göra. Vem kan tolka Bibeln? Martin Luther sa så här på ett ganska humoristiskt sätt: i det som angår Guds ord och tron är varje kristen för sitt vidkommande lika god domare som påven, även om denne stöds av 1 miljon kyrkomöten. Han menar att varje individ kan tolka skriften själv. Och de är lika god domare även som påven, även om han skulle stödjas av 1 miljon kyrkomöten. Jesus, han sa dessa ord, Johannes kapitel 7 och vers 17: om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Lägg märke till det. Om någon, han säger inte om någon skriftlärd eller om någon mycket duktig doktor vill göra hans vilja. Utan det står om någon. Det betyder vem som helst som har en genuin önskan om att vilja göra Guds vilja kommer att kunna förstå Guds lära. Och det här är goda nyheter. Tänk, vi kan förstå Guds ord. Om vi ber om Guds andes ledning och har en önskan, en genuin önskan om att vilja följa Gud, så kommer vi att förstå. Jag har träffat personer som tycker att det är så svårt med Bibeln. Alla människor har så många olika åsikter. Om man ska studera hela bakgrunden och sätta sig in i allt det där, arkeologin och alla aspekter, för att ens kunna börja skrapa på ytan utav att förstå Bibeln. Nej, det är inte så komplicerat. Visst kan de här djuptänkarna få mycket av det. Jag skulle vilja säga att Bibeln är en outtömlig källa. Du kan studera den dag och natt och ändå så kan du inte uttömma dess rikedom. Men till och med det enkla barnet kan förstå det som är nödvändigt för frälsning. Om någon vill göra hans vilja. Det här är en grundpelare för att ens kunna förstå skriften. Första Korinthierbrevet 2:14 säger: en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Så vi måste ha den här andliga inställningen för att kunna förstå skriften på ett rätt sätt. Men var och en av oss kan göra det. För det står i Lukas att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Så om du ber om den helige ande, kommer du att få den? Skriften säger ja. Du kommer att få den helige ande. Och du kommer att kunna vara andligt sinnad och förstå skriften. Vilket löfte. Vilken befrielse. Martin Luther säger: vi kan inte tillägna oss en förståelse av Bibeln, vare sig genom studier eller hjälp av vårt intellekt. Din första plikt är att börja bedja. Det finns ingen annan som kan förklara Guds ord än detta ords författare. Han menar att utbildning och studier som många av dessa präster och teologer hade, han menade, det i sig själv är inte det som gör att vi kan förstå Bibeln. Utan det som gör att vi kan förstå Bibeln är om vi har en rätt inställning till Gud och vi vill veta hans vilja. Vi vill be att Gud ska öppna sitt ord. I psalm 119, 18 så står det den här bönen som David bad. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Och om du ber den bönen innan du öppnar Guds ord, det är därför vi gör det här. Innan vi studerar Bibeln så har jag en bön. Det är inte bara någon formalitet, bara för att vi har ett andligt möte så vi borde be. Utan det här är en vädjan till Gud om att han ska öppna våra sinnen så att vi kan få del av hans ord. För vi är beroende av Guds andes ledning för att förstå det. Så den är tydlig och den kan förstås av alla rationella och ödmjuka. Nummer 4. Bibeln innehåller all nödvändig information för frälsning. Du behöver inte gå till kyrkan eller något annat ställe för att få annan information utöver Bibeln för att kunna bli frälst. Utan har du Guds ord så kan vem som helst som har det få den kunskap som de behöver för att bli frälst. Olaus Petri uttryckte sig så här om skriften. Hur kan då andra vara förmätna nog att införa dogmer efter godtycke och påbjuda dem som något som är nödvändigt för att man ska vinna frälsning? Den katolska kyrkan förde in andra saker som sa att du behöver göra det här också. Och det var någonting som protestanterna satte sig upp emot. Andra Timoteus 3, 14 och 15 säger så här. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Så fråga. I de heliga skrifterna, finns det den kunskap som vi behöver för att bli frälst genom tron? Det gör det. Vet ni vilka skrifter han pratar om här? Han pratar egentligen om Gamla testamentet. Så om du bara hade Gamla testamentet så skulle du kunna få den kunskap som du behöver för att bli frälst. Och dessutom har vi fått Nya testamentet också nu. Så därför så finns det tillräckligt för att vi ska kunna förstå frälsningsplanen för oss. Det här var sola scriptura som reformationen lyfter fram och som protestantismen grundar sig på. Men hur är det då idag? Det här var 500 år sedan. Är det relevant fortfarande att lyfta upp den här principen? Eller har vi alla kommit till att förstå att ja, men så här är det. Det här stämmer överens. Lutherska kyrkan och katolska kyrkan gör allt som de kan för att närma sig varandra idag. Och man skulle kunna tänka då att nu har saker och ting ändrats. Nu har den katolska kyrkan kanske reformerats. De kanske har erkänt att skriften är den ultimata grunden för allt. Det menar inte Stefan Gustafsson som är författare och han är också generalsekreterare på evangeliska, nu tappade jag namnet här, men i en evangelisk förening. Och han säger så här i alla fall. För katoliker är besluten vid kyrkomötet i Trient på 1500-talet som var den katolska kyrkans svar på reformationen bindande. Ingenting har skett när det gäller den avgörande auktoritetsfrågan. Skriften alena eller skrift och tradition så som den uttolkas av läroämbetet. Han säger att ingenting har skett och det stämmer. Många prisar det andra Vatikankonciliet där på 1960-talet där kyrkan gjorde en del reformer enligt deras, eller de började betona saker i alla fall på ett annorlunda sätt. Och att saker och ting blev mer öppet i Vatikanen. Och det kanske var så på en del sätt. Men när det kommer till kärnfrågorna så stämmer det inte alls. Speciellt inte när det gäller Bibeln som auktoritet. Så här skriver de i Deo Verbum, just från andra Vatikankonciliet. Det är inte från den heliga skrift alena som kyrkan hämtar sin visshet om allt i uppenbarelsen. Klart och tydligt, de står inte för skriften alena. Båda skriften såväl som traditionen bör därför tas emot och hållas i ära med samma hängivenhet och vördnad. Så de menar att det inte är skriften alena, det är inte endast skriften som vi lyfter fram, utan skriften och den heliga traditionen. Och sen kan vi ju komma ihåg att de också säger att för att kunna förstå skriften så måste vi ha kyrkan som tolkar den åt oss. Så det, skriften kan bara tolkas med hjälp av kyrkan. Så vilken är det egentligen som står över? Är det traditionen som ska tolka skriften som står över, eller är det skriften som måste tolkas av traditionen som är den överstående? Ja, enligt den katolska kyrkan så är det traditionen som egentligen står över. Så behövs det en protest fortfarande? Mitt svar är absolut ja. Vi måste fortfarande stå upp för sola scriptura, skriften alena, som vårt rättesnöre för vår tro och vandel. Den katolska traditionen har fört in en rad saker som inte alls finns en enda gnutta substans i från Bibeln, men som de har hämtat in från traditionen. Skärselden. Du finner inte en enda text i Bibeln som kan ge ens ett litet stöd för att det skulle finnas någon form av skärseld. Det finns påvens ofelbarhet, var en annan sak som lyftes fram på 1800-talet, första Vatikankonciliet. Avlat, bön för de döda, finns ingenstans i Bibeln. Marias himmelsfärd, kan någon visa mig, var står det att Maria åker till himlen? Ingenstans står det att hon skulle göra det. Katolska kyrkan hävdar att det är sant. Var grundar de det på? På traditionen. Klosterväsendet. Var står det att människor ska leva i celibat och låsa in sig i kloster? Inte i någon bibeltext i alla fall. Men det finns i traditionen. Transubstantiationen, att andra saker, dyrkan av helgon och reliker. Var ser du Kristus och lärjungarna dyrka sådana saker? Ingenstans. Men det finns i traditionen. Så om vi ska jämställa de här två sakerna så kommer vi få otroligt många konflikter. Därför behöver vi fortsätta protesten. Jesus sa dessa ord till de traditionsbundna personerna på hans tid. Han sa, förgäves dyrkar de mig eftersom de lär och de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Jesus menade att om man upplyfter mänskliga traditioner på bekostnad av Guds ord, så är den tillbedjan förgäves. Det är det han säger, eller hur? Nu, det betyder inte att personer som är uppriktigt bedragna, att Gud inte ser till dem. Men när en person medvetet placerar mänskliga traditioner i Guds ords ställe, så är det någonting som Jesus inte tar emot. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Judendomen hade, precis som den romerska kyrkan hade, en rad traditioner av vad rabbiner och andra personer hade sagt. Och dessa tolkade de fram och tillbaka hela tiden och berättade för människorna om det här. Jesus gick till hårt angrepp mot precis det här. Och det var precis vad Martin Luther och reformationen gjorde också på sin tid. Och det är någonting som vi också behöver göra idag. Varför är det så viktigt? Jesus säger, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och dessa är de som vittnar om mig. Varför är skriften så viktig? Jo, för att den vittnar om Jesus. Den ger en korrekt, oförfalskad bild av vem Messias, vem Jesus Kristus, Guds son, är. Och om vi plockar bort och börjar förvränga skriften och börjar säga att ja, men det är bara traditionen som kan tolka den, eller vad den kan vara, så kommer vi att förlora bilden av Kristus, och vi kommer inte heller att kunna veta vad Gud vill för oss i våra liv. Så det är en otroligt viktig del i det här. Det är själva kärnan i protestantismen. Jesus lyfter fram ordet i Matteus kapitel 7. Han säger så här. Berättar en liknelse som jag vill avsluta med här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Jesus säger att ordet är klippan som vi står på. Om vi bygger vårt hus på hans ord så har vi ingenting att frukta när stormarna kommer. Martin Luther kunde stå emot till och med fördömelse från den största institutionen i världen för att han stod fast på klippan. Om du och jag står fasta på klippan, då har vi ingenting att frukta heller. Kanske säger du, jag är glad att jag inte är en del av den romerska kyrkan. Och att, att det här budskapet inte berör mig. Men låt mig ställa dig en fråga ikväll. Har du mänskliga traditioner i ditt liv som går i konflikt med Guds ord? Vad om din kyrka eller din familj säger en sak och Guds ord säger en annan? Var är din auktoritet i så fall? Vad om dina vänner säger en sak och skriften säger en annan? Vad har du som högsta auktoritet? Vad om dina känslor säger en sak men skriften säger en annan? Vad är i så fall din auktoritet? Ni ser, det här budskapet gäller inte bara för stora institutioner, utan det gäller oss personligen. Har vi gjort Guds ord, skriften alena, till auktoriteten i våra liv? Eller har vi mänskliga bud, mänskliga traditioner, mänskliga åsikter i Guds ords plats? Och jag hoppas och ber om att varje person här inne skulle vilja bygga sitt hus på klippan. Är det någon här som skulle vilja säga, jag vill göra det? Jag vill med min efter bästa förmåga faktiskt försöka stå på den här klippan på Guds ord. Kosta vad det kostar vill. Finns det någon som vill säga det här ikväll? Gud välsigna er. Himmelske Fader, hjälp oss att kunna stå fasta på klippan och lyssna till ditt ord och till din röst. Gör oss ödmjuka och visa oss vad du vill att vi ska förstå. I Jesu namn. Amen.